Den här bron blev sen en sån här krigsskådeplats i april 1918 när tyskarna hade intagit staden, men de röda hade förskansat sig här på Broholmen, alltså vid Folkets hus. Revolutionen, röda upproret, började ju när man lyfte en röda laterna i tornet av det här Folkets hus här på Broholmen natten mellan 27 och 28 januari 1918. Och cirkeln slöts då i april 1918 när de röda tvingades retirera på alla fronter. Tyskarna hade den 12 april tågat in i Helsingfors, och på kvällen den 12 april så möttes tyska trupper här på södra sidan av bron med de rödgardisterna som stod på norra sidan, och det blev sen en ganska häftig strid. Man kom att använda sig av levande, så att säga, en levande sköld, det vill säga att man försökte då uppmana rödgardisterna att ge upp, men det gjorde de inte. Men det, allting sen utmynnade i förstås på grund av att tyskarna var mycket starkare, att de redan retirerade, men eldstrida fortgick sen på andra sidan i det här Sörnäs och Härmastad ännu följande dag, den 13 april. På det sättet kom långa bron att dess symboliska, ska vi säga, ja, funktion som en bro mellan det borgerliga Helsingfors och arbetarklassens Helsingfors, att ja, den här symboliken på ett tragiskt sätt förstärktes.
Skulle du vilja berätta lite mer ännu om den här liksom roll som en skiljelinje?
Ja, det var ju så att Helsingfors var länge en stad som växte söder om den här långa bron. Men när industrialiseringen började i Finland, och framförallt här i Helsingfors på 1870-talet, så kom man också att etablera fabriker och manufakterier här på norra sidan av bron. Här fanns ledig mark, och arbetarna kom då sen att bosätta sig nära de här fabrikerna och verkstäderna. De kom från olika håll av Finland. De kom ganska mycket svenskspråkiga från de här landskommunerna, socknarna här omkring, det vill säga Sibbo, Helsinge och Esbo. Med sina järnvägen togs i bruk på 1860-talet, så strömmade in folk också från Tavastland och Österbotten. Men den arbetarbefolkningen här norr om långa bron, så var länge mycket svenskspråkig. Ännu på 1890-talet så var hälften av arbetarklassen i stan svenskspråkig, och uttryck för det här var Helsingforsslangen, som ju, alltså den slang som både svenskspråkiga och finskspråkiga talar, alltså hade mycket svenska uttryck i sig. Och det är ju ännu också fallet, också om Helsingforsslangen nu börjar bli då mera, ja, allt mer påverkad av engelska.
Vem bodde här på södra sidan av bron då?
På södra sidan av bron så bodde det nog inte enbart borgerskap, för borgerskapet hade ju sitt tjänstefolk, och man behövde ju också den här arbetande befolkningen på södra sidan av långa bron. Här, för vi står på södra sidan av bron, kom det vanligt vara så att ett och samma våningshus så kom det att bo människor som då kom från olika samhällsklasser. Man började ändå tala om samhällsklasser, alltså inte stånd. Och då var det vanligtvis så att de som bodde i högsta våningarna var arbetarklass eller hantverkare, och de stora fina bostäderna var då på lägre nivå. Men i en och samma familj så bodde det ju sen också tjänstefolk och barnpigor som då hade vanligtvis kommit i Helsingfors från andra delar av landet. Så att det var inte på det sättet att det var enbart borgerskap som bodde här i Helsingfors centrum då.
Sedan det här, hur har den här klasskillnaderna här på olika sidan av bron, hur har de liksom ändrats?
Nu har det ju förstås delvis ändrats, för det har uppstått nya stadsdelar, förorter, och människor har flyttat ut till dem. Men det finns en sak som bibehåller de här klasskillnaderna mellan de olika stadsdelarna, och det är förstås bostädernas storlek. Och sen har det också de olika stadsdelarna olika status, som inte nödvändigtvis har att göra med i hur bra kondition de här byggnaderna är. Ett ganska internationellt fenomen är att gamla arbetarstadsdelar så småningom sen blir förborgerligade. Alltså. Och det håller, det har skett i viss mån då i Berghäll. Men det har på andra sidan uppbromsats just av det att bostäderna är tämligen små i genomsnitt i Berghäll. Det är på det sättet en ganska konstig sak att man talar om att Helsingfors håller på att ske en social segregation. Det har mycket längre redan funnit så att vissa stadsdelar har varit sådana som attraherar människor med mera folk, och andra har varit sådana som då, som har mindre inkomster kan bosätta sig.
Samtidigt försöker ju Helsingfors stad ha en ganska progressiv bostadspolitik när de bygger nytt, att det ska finnas plats för folk från alla samhällsklasser. Tycker du att den här segregationen i Helsingfors har blivit värre eller bättre med åren?
Det kan jag inte uttala mig. Det skulle krävas statistik för det här. Min fingerspetskänsla är väl den att just tack vare stadens aktiva bostadspolitik så har man kunnat undvika den utveckling som har skett i de flesta andra europeiska huvudstäder, till exempel Stockholm. Det tycker jag att man faktiskt borde eftersträva att fortsätta med. Men samtidigt så är det ju så att man kan se klart att vissa stadsdelar alltid inte det här, det är praktiken omöjligt för vanligt folk att flytta till, för de har inte riktigt med pengar.
Så skulle du säga att det nu är då så att det här, vad vi står nu här på Kajsaniemi-sidan eller Kronohag-sidan, så det är den borgerliga sidan och andra sidan är arbetarnas sida?
Jo, jag skulle säga att på Broholmen så är de här bostäderna ganska mycket ägd av den här arbetarrörelsens olika fonder och så vidare. Jag tror inte att det finns särskilt många människor som bor där på Broholmen, alltså det kvarter som är då närmast Hagnäs, att dessa människor då går på morgonen till en fabrik, det tror jag inte. Men ju längre norrut man då beger sig till Kurvi, det vill säga hörnet av Tavastvägen och Helsinggatan, så tror jag nog att det blir mer brokigare. Helt enkelt just för att bostäderna är klart mindre och det finns mer hyresbostäder.
Facken har ju sina kontor här just på Broholmen, så på ett sätt är ju det kanske också en någonting som ännu håller kvar det. Men samtidigt så har vi ju kanske inte en likadan klassstruktur som vi hade på den tiden heller i Finland. Att vi har väl en större medelklass kanske idag.
Ja, det beror på hur man definierar klasser. Att det finns vissa historiker som poängterar att många människor som upplever sig vara medelklass när det gäller deras inkomstnivå och deras möjlighet att konsumera egentligen är på arbetarklassnivå. Att många personer som då räknas traditionellt tillhörande arbetarklassen har bättre inkomster än många personer som så att säga identitetsmässigt anser sig tillhöra medelklassen. Så där håller på att ske en uppluckring. Men det viktiga är vilken slags sociala identitet man har. Och en sån kulturforskare som Pierre Bourdieu brukar det betona, för att han är redan död, att det som är ganska avgörande hur på vilket sätt vi konsumerar och liksom hur vi förverkligar oss själva. Och där finns ännu ganska mycket av de traditionella skiljelinjerna kvar. Att vad du tittar på för televisionsprogram på kvällen, vad du dricker till maten, hur du spenderar din fritid, vad du talar om när du träffar dina vänner, det är ganska blottande. Och det har inte så mycket att göra med vad du har för inkomstnivå, utan du har att göra med din bakgrund, vad du har identifierat dig med och vad du prioriterar.